Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på Rättegångspodden och del 1 om dubbelmordet i Mantorp. Mitt namn är Nils Bergman.
Det kändes väldigt konstigt att hon inte svarade, att hon inte hade svarat ens efter 2:30.
Den 12 juni 2017 hittas ett par i 60-70-årsåldern döda i sitt hem på en gård utanför Mantorp. De har fått sina ansikten igentejpade och halsarna avskurna och sedan rånats på pengar. Och man tror att de har legat döda i ett dygn innan de hittas. Polisen inleder en förundersökning av mord, men det kommer dröja flera månader innan man har en gärningsman på spåren. En gärningsman som under tiden levt ett lugnt familjeliv som om ingenting har hänt.
Men sen så får jag lägga handen på hjärtat och säga det att mina val fick konsekvenser. Men det var konsekvenser som var utanför min kontroll som jag inte kunde göra någonting åt.
Vi letar efter gärningspersoner som har begått det här fruktansvärda brottet i Mantorp.
Man kan ju med grova mått mätt, bara av synen som finns där, så förstår jag att det inte finns mycket för oss att göra.
Alltså är det ett våld som har orsakat hela den skadebilden?
Ja. Vad ska jag säga? Jag har aldrig sett något sånt tidigare under min poliskarriär. Det såg overkligt ut.
Jag blev vägledd. De styrde från baksätet. Så han kör rakt fram tills vi säger åt att svänga. Och jag följer instruktionen. Jag gjorde som jag blev tillsagd helt enkelt. Sen då så småningom så hamnade vi då i Mantorp.
Pappa var en väldigt lugn person. Tyckte om att fixa och greja i trädgården. Han tyckte om att mecka och bygga. Allt som hade med arbete med händerna att göra var det han trivdes bäst med. Mamma var en väldigt familjekär person. Tyckte om att baka och laga mat. Och på senare år så var det att ta hand om barnbarnen, som var det hon verkligen tyckte var roligt. Och hon har även varit engagerad inom idrotten i Mantorp sedan barnsben då. Våran morfar var med och startade upp hela Mantorps IF.
Carolina är paret Tor och Ann-Kristina Lekanders dotter. Under måndagen den 12 juni har hon försökt komma i kontakt med sin mamma, både via telefonsamtal och sms, utan att få någon respons. Det här är inte ett vanligt beteende från mamman och Carolina blir orolig.
Det kändes väldigt konstigt att hon inte svarade, att hon inte hade svarat ens efter 2:30 som hon brukar sluta om hon har jobbat förmiddag. Så jag sätter fart hemåt och det enda jag har i huvudet är att jag är arg och jag är rädd för att mamma och pappa inte svarar. Och jag ringer och jag ringer och jag ringer på telefonerna, den ena efter den andra, och jag fortsätter bara ringa runt och jag får inte svar på någon av dem. När jag är på väg hemåt mot mamma och pappa så kommer jag på att det är ett 010-nummer som har ringt mig. Och jag ringer upp det numret och då har jag ju kommit, så jag är nästan i Linköping. Får svar ifrån mammas närmsta chef som heter Ove Andersson. Och han frågar om jag vet vart mamma är någonstans. Om jag har hört någonting från henne. Och jag svarar att nej, jag har försökt att få tag på dem hela dagen. Men jag får inget svar, jag är på väg dit nu. Och då sa Ove det att mamma skulle ha börjat jobbet 2:30. Och hon hade inte dykt upp. Och de hade försökt att ringa mig vid 3-tiden ungefär. Så jag lägger på och säger att jag är på väg dit ut. Jag är där om ungefär 20 minuter. Jag ringer så fort jag vet någonting. Och sen när vi lägger på så fortsätter jag att ringa. Jag sitter och ringer även till min sambo. Och ringer och säger att det är någonting som känns jättefel. Jag säger att mamma och pappa svarar inte och det är någonting som känns fel. Och sen fortsätter jag ju hemåt. Och får tag på min lillebror igen när jag kommer till Mantorp ungefär. Och han svarar att han får inte heller tag på dem. Och jag lägger på och jag fortsätter ringa. Och när jag åker genom Mantorp så ringer min stora syster Johanna. Och hon säger att hon har ringt till akutmottagningarna. Men hon kommer inte ihåg pappas 4 sista siffror.
Johanna ringde mig. Jag var kvar på jobbet. Jag tror klockan var 5:45. Då ringde hon mig och frågade om jag kunde svänga förbi mamma och pappa för att de hade försökt få fatt i dem under dagen, men inte fått något svar. Och då sa jag givetvis att ta den vägen förbi. På eftermiddagen där så regnade det ju jättemycket.
Och jag känner själv att jag sitter och skakar. Jag är gråtfärdig för att jag är rädd. För jag förstår inte varför mamma och pappa inte svarar. Johanna är kvar i telefonen och pratar med mig hela tiden. Till det att jag kommer ut i huset. Och jag vet att jag säger till Johanna att jag tyckte att bilen stod konstigt. Och när jag kommer fram till dörren så den är stängd. Men den är olåst. Så jag öppnar dörren och går in. Och när jag kommer in så hör jag att kökskranen står och rinner på för fullt. Och så ropar jag hallå. Och sen så vänder jag mig in till höger. Och så ser jag mamma och pappa ligger där på golvet. Och jag bara skriker. Och jag andra frågar, vad är det som händer för något? Och jag skriker efter mamma och pappa. Jag ser att de inte rör på sig och jag ser att de ligger där ihoptejpade, ligger i sitt eget blod. Och så går jag in i köket. Jag går in och stänger av kranen. Jag vet inte varför, men jag går in och stänger av kranen. Jag bara står och tittar på mamma och pappa. Och jag kan inte förstå vad det är som har hänt för någonting. Och Johanna frågar vad jag ser för någonting. Och jag säger det att det är blod överallt. Och jag tror att mamma och pappa har blivit ihjälslagna. Att de sitter fast med tejp. Johanna säger åt mig att jag ska gå ut. Så till slut så går jag ut. Och jag bara faller ihop på uteplatsen. Jag tror jag är där i ungefär 5-10 minuter innan Johannas sambo kommer.
När jag kommer dit så står Carolina utanför dörren och skriker till mig att att de ligger inne i köket och att de är tejpade. Så då går jag in i huset och ser då att de ligger där inne. Får ju kontakt med polisen då, som helt enkelt frågar om jag kan tänka mig att gå in i köket och se hur det är ställt helt enkelt med dem. Om det är så att, att de möjligtvis kan vara varma och vara vid liv. Och jag kliver in i köket där. På något sätt så i min chock där så förstår jag väl ändå vad som kan ha hänt där inne. Det är ju extremt mycket blod inne på platsen. Jag går längs med där en radioapparat står och går. Jag går runt bordet. Så går jag fram till Tors kropp som ligger under bordet. Och då tar jag på hans huvud med mitt finger. Och då går jag fram till Ankerstein som ligger på kortsidan utav bordet. Av naturliga orsaker så är Carolina är ju utanför. Och jag försöker ju att inte hon ska komma in i huset igen.
Och så kommer han ut igen. Och så sätter han upp handen och säger att jag får inte komma in. Du får inte komma in, Karro, säger han till mig. Och jag pratar med hon på larmcentralen hela tiden. Och hon försöker att få fram vad det är som har hänt. Jag bara kommer ihåg att det var ju så mycket blod på golvet. Och det luktade så illa i köket.
Sen hör jag ju att det sirenerna. Att de är på väg. Då kommer ju ambulanspersonal. Och tar hand om Carolina.
Och jag bara skriker till dem att ni måste gå in och hjälpa mamma och pappa. Ni måste hjälpa mamma och pappa.
Och då säger jag till honom att, att det inte finns någonting. Att det inte går att rädda dem. Det finns ingenting att göra här inne. Men han går in i köket naturligtvis, för det måste han göra. Fast det är samma sak som jag själv hade gjort alldeles innan.
Man kan ju med grova mått, med bara av synen som finns där, så förstår jag att det inte finns mycket för oss att göra. Så då koncentrerar vi oss på att ta hand om dottern och den andra mannen på plats, där om det är svågen.
Mm.
Ja, sen ansluter första polis relativt snart efter det här.
Polispatruller anländer nu till platsen och spärrar omgående av området.
Vi går fram, jag vet att jag pratar med en av ambulansförarna som ser rätt chockad ut, som har varit inne. Och det sitter någon på gräsmattan med som blir omhändertagen av en kollega.
Polisen Hanna Dahlgren försöker skapa sig en bild av vad som hänt innan hon kliver in i huset. Det första hon noterar är att det är väldigt mycket blod och vätska på golvet. Hon är försiktig om var hon kliver, samtidigt som hon håller ögonen öppna efter en gärningsman som eventuellt kan vara kvar i huset.
Ja, vad ska jag säga? Det var, jag har aldrig sett något sånt tidigare under hela mitt liv, men i alla fall under min poliskarriär. Det såg overkligt ut.
Ingen ytterligare person finns i eller omkring huset. och man går vidare med att göra platsundersökningar med bland annat sökhundar i omgivningarna kring huset. Men man hittar inget av intresse.
Men jag tittade på kropparna och vi ganska begränsade omständigheter, men eftersom att vi ville gärna inte röra så mycket eftersom att de var så avancerat tejpade och så.
Rättsläkaren Peter Gudman anländer till platsen och utför den undersökning man kan göra på parets kroppar utan att förstöra för mycket bevis.
Tejpen sitter tätt och verkade vara ganska isolerande för ansiktet. Det var som att tejpen hade isolerat eventuella vätskerinningar i panna och på kinderna. Men sen som sagt, då var det lite fuktigare kring munnen. Så det kanske det finns en liten möjlighet att luft kan också ha sluppit in och ut via den vägen. Men i sånt fall då är det väldigt begränsad andning under en väldigt begränsad tid.
Kvinnan, Ann-Kristin, har fått båda sina halsartärer avskurna. Och Peter anser att hon borde ha tappat tryck nästan omedelbart. Inom en halv minut har nog hennes hjärta stannat.
Tor hade ju några skador utöver andningsproblematiken och sårskadan i halsen. Nämligen en sårskada med smullnad och missfärgning här i höger upp i pannan.
Ja.
Som vad jag förstår så hör den ihop med en inre mjukdelsblödning. Alltså är det ett våld som har orsakat hela den skadebilden?
Ja.
Slag med föremål eller en kant kan ha orsakat detta. Har du någon närmare teori om hur det har orsakat den skadan?
Skadan har uppkommit i livet. Den blöder ju ganska ordentligt, eller som den ska göra i en vital individ. Mot någonting som troligtvis har en kant eller slag med något som något hårt föremål helt enkelt. Det är svårt, det är väldigt svårt att avgöra vilket.
Det fanns ju inte mycket konkret att gå på i början där, men ett intensivt arbete inleddes ju där med att söka spår för att inhämta så mycket information som möjligt helt enkelt.
Man säkrar i alla fall DNA-spår, både från Tors byxor och även från den silvertejp som används för att tejpa makarnas ansikten. Men det kommer dröja länge innan man lyckas matcha det DNA-t till en gärningsman. Man hittar även skoavtryck, men har till en början inte mycket mer än så att gå på. Det brutala våldet som makarna utsatts för tyder vanligtvis på att brottet utförts av någon i offrens närhet. Någon eller några som kanske haft något otalt med offren. Och det är utifrån den tesen man arbetar efter inledningsvis.
Vi letar efter gärningspersoner, en eller flera, som har begått det här fruktansvärda brottet i Mantorp.
Man upptäcker snart att någon runt 2:30 tiden den 11 juni kopplar upp till Swedbank via Ann-Kristins mobila bank-ID och överför 20 000 kronor från sparkontot till privatkontot. Man ser även att 2 uttag och 3 uttagsförsök görs med Ann-Kristins bankkort vid en bankomat i Borensberg, ungefär 4 mil norr om Mantorp. Och man tror att man nu kan komma någon på spåren.
1000 timmar film från ett 30-tal bevakningskameror i området. Men en viktig film saknas. Den som skulle kunna identifiera vem eller vilka som använde det mördade parets bankkort i en bankomat i Borensberg. Just där hade kameran varit ur funktion en tid.
De kommande dagarna utförs en mängd olika topsningar i hopp om att få en matchning med det DNA man säkrat. Man utför 300 topsningar men får ingen träff. Man siktar på att försöka göra 1200 topsningar och hela den processen blir till ett mycket tidskrävande arbete för det 20-talet poliser som arbetar intensivt. Dagarna blir till veckor och veckor blir till månader.
Vilken typ av information som behövs nu för att föra utredningen framåt, det är egentligen omöjligt att säga.
Din tips som vi tittar på och bearbetar och ser om vi ska hålla förhör eller om vi har pratat med de här personerna, så vi går vidare.
Flera intressanta tips, och det gäller framförallt tips om tejper, var de kan säljas.
Polisens utredare börjar nu lägga större vikt vid de två olika tejpsorterna som gärningsmannen använt för att tejpa paret. Silvertejp och en svart eltejp. Man lägger ner stora resurser på att försöka hitta uppgifter om vilka som har köpt den här kombinationen tejp och lyckas komma fram till en lista på 177 personer. Till slut skalar man ner den listan till enbart ett fåtal personer som då blir intressanta att kolla närmare på. Det har nu gått 3 månader sedan morden skedde då man beger sig ut för att topsa de här personerna.
Man inleder med att topsa de personer som har handlat på Biltema i Motala. Och därefter topsar man den 13 september 2017 de personer som identifieras för köp på Biltema i Jönköping. Man har topsat totalt 4 personer för DNA jämförelse med säkrat DNA från brottsplatsen.
En av de personerna som har köpt tejperna på Biltema i Jönköping och betalat med sitt kontokort är den 24-årige, tidigare ostraffade småbarnspappan Edvin Gyllensvan. Han topsas och på honom får man en träff. När polisen åker hem till Edvin för att gripa honom hittar man också de skor som det fanns avtryck från på brottsplatsen, ståendes på hans altan. Utöver det kommer man senare koppla flera köp till Edvin, såsom kniv, kepp som softägande hölster som han har haft med sig för att hota paret Lekanders med, för att kunna ta sig in i huset.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den 26 februari 2018 inleds rättegången i Linköpings tingsrätt.
Då är det förhör med Edvin Gyllensvan avseende åtalet. Och då, Edvin, får du lov att berätta för oss. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, det bästa är väl att börja från början egentligen. Som det har framkommit då, så den här mannen Mattias har kommit fram från olika håll. Det är väl lika bra att berätta om min relation till honom till att börja med. Jag träffade honom 2013 när jag jobbade på en restaurang som hette Casa Grande. Efter det, när jag hade fått körkort och började lära känna honom mer och mer, så började jag svartjobba åt honom i form av chaufför. Gick ut på simpelt att jag hämtade honom i Jönköping, körde honom till platser. Han vill ge illusionen av att han var lite viktigare än han egentligen var. Så detta ledde till att jag fick ganska stora summor pengar då för några få timmars jobb. Och jag är ingen idiot, jag förstod att han var kriminell på något sätt ganska tidigt i vår relation så att säga. Sen så hade jag inte en aning om vad han sysslade med eller vad han gjorde etc. Utan jag höll tyst och jag körde runt på honom när han frågade om det. Sen det var vid fler tillfällen som han frågade mig om jag ville göra saker som jag skulle inbringa mer pengar. Som han frågade vid ett flertal tillfällen ifall jag ville vara flyktchaufför vid olika saker. Men jag nekade alltid. Jag hade familj. Det var ingenting jag ville syssla med. Utan så som jag såg det så var chaufförsjobben harmlösa. Det var fina pengar. Så väldigt länge så fortsatte jag neka. Och det var inte förrän i februari 2017 som det eskalerade. Det var då den första hotbilden mot mig och min familj kom fram.
Edvin hävdar att hans kriminellt belastade bekantskap Mattias behöver Edvin som chaufför och för transport av illegala produkter. Mattias är hotfull och Edvin är rädd eftersom Mattias ska ha kopplingar till tunga kriminella nätverk i Jönköping, så Edvin ställer upp på det som Mattias ber honom om. Helgen innan den 11 juni kulminerar det hela, enligt Edvin. Mattias ber honom följa med på en grej som de nu ska utföra, som Edvin inte exakt vet vad det är, men som han misstänker är något utöver de vanliga chaufförsuppdragen. Den här gången blandar Mattias in Edvins familj i hoten och säger att de kommer skadas om Edvin inte ställer upp.
Så jag tog det på allvar och jag gjorde som jag blev tillsagd. Sen då efter de första hoten har blivit utbytta och jag förstod allvaret i situationen, så fick jag instruktioner som gick ut på att jag skulle inhandla en pistol och en kniv. Och med tanke på att jag tog det på största allvar så ifrågasatte jag inte varför jag skulle göra det. Jag förstod redan från första början att det var något kriminellt. Men inte i min vildaste fantasi så kunde jag tro att det skulle resultera i det som hände. Så jag följde med i svängarna, gjorde som jag blev tillsagd. Efter jag hade köpt in sakerna så mötte jag upp Mattias och en person som jag kommer kalla Elias framöver. Det är inte det namnet jag känner honom vid, men det är en av huvudsakerna till att jag har varit tyst i förhör och liknande, för att jag kommer inte kunna ge någon slags hjälp eller annan sorts av identifikation av de här människorna. Anledningen till att jag kan prata lite mer öppet om Mattias just nu, det är för att hans namn har kommit från andra källor än mig. Han har framkommit till förhör och han har från andra uppgifter. Efter vi har träffats då på Mediamart så åker vi vidare. Jag blev vägledd. Jag hade ingen aning vart vi skulle, utan det var de styrde från baksätet. Så han kör rakt fram tills vi säger åt att svänga. Och jag följde instruktionen. Jag gjorde som jag blev tillsagd helt enkelt. Sen då så småningom så hamnade vi då i Mantorp. Detta resulterade då i att vi går in. Och Mattias knackar på dörren. Det är Ann-Kristin som öppnar. Hon inser väldigt snabbt allvaret i situationen. Hon ser vapen, hon ser tre män. Efter det så går jag och en till av personerna in i huset. En av personerna stannar utanför. Jag vet inte hans uppgift, men jag gissar på någon slags utkik och något slag. Vad han gjorde där utanför vet jag inte. Men jag och den andra personen går in. Ann-Kristin är uppe på Tor som kommer. Och båda två inser situationens allvar. Det är ingen skrik, det är ingen panik, utan den så lugn stämningen kan vara i en sån situation. Och personen då som var med mig, det var han som skötte samtalet. Han pratade lugnt och metodiskt så som man gör i en sån situation för att inte frambringa panik. Efter det så blir de vägledda in i köket och de får sätta sig på varsin stol. Därefter är det jag som tejpar med svarttejpen. Jag tejpar först händerna på Tor, sen händerna på Ann-Kristin, sen foten på Tor och sen foten på Ann-Kristin. Efter det så börjar den andra personen prata med dem. Han börjar fråga dem om vart de har sina telefoner, vart de har sina plånböcker. När han har fått den informationen då så lokaliserar jag dem och tar dem bort till spisen där jag lägger dem. Det är det här skedet som den andra personen då ser att jag inte har på mig några handskar. Och då tar han fram ett par av sin bakficka, ger mig dem, jag sätter på mig dem. Han får koderna och eventuella andra uppgifter då. Jag skriver in dem, jag gör överföringen då på 20 000. Efter det så tar den andra personen fram den här silvertejpen. Och jag börjar tejpa då på händer och bringa. Och jag får instruktion om att jag ska tejpa för munnarna, inte näsan, utan munnen, vilket jag gör. Sen då så börjar vi prata. Och jag får instruktion om att jag ska tejpa för deras ögon. Vilket gör att jag påbörjar då på Tor. Men efter ett eller två varv så inser jag att fingertoppen på den blåa handsken jag har på mig, att den är borta. Då överlämnar jag tejprullen till den andra personen som var med mig in i huset. Då får jag instruktioner om att jag ska åka iväg och ta ut pengarna. Vilket jag gör. Jag går till bilen, jag sätter mig i bilen och åker därifrån.
Edvin åker ifrån huset medan Mattias och Elias, enligt Edvin, ska vara kvar. Han vet ingenting om vad de sen gör. Edvin berättar att han knappar in bankomat på sin GPS och åker till den närmsta som dyker upp. Och det blir en bankomat i Borensberg, 4 mil bort. Under tiden smsar han även med sin sambo, som då är under uppfattningen att Edvin är på väg mot Sundsvall för att utföra ett chaufförsjobb åt Mattias. Efter en halvtimme är Edvin framme vid bankomaten.
Där tog jag ut pengarna. Tog ut 15 000. Jag hade inga videoinstruktioner om hur mycket jag skulle ta ut eller vad jag skulle ta ut etc. Så jag prövade mig fram. I slutändan så stod jag där med 15 000. Vid det här laget så är jag väldigt förvirrad. Jag vet inte vad som egentligen har hänt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har fått tidiga instruktioner om att detta var då slutskedet. Efter det så körde jag runt egentligen. Så småningom så hamnade jag då i Linköping. Och även där av en slump. Jag vet inte riktigt vart jag har mig själv i den situationen. Utan jag försöker helt enkelt hanka mig fram. Försöker smälta vad som har hänt. Så jag parkerar bilen och börjar vandra runt. Lite i Linköping, ner vid något torg där. Så jag går ner där. Där ser jag en restaurang. Märker att jag är hungrig. Så jag går in och äter. Efter det så inser jag att jag kommer inte komma någonstans med det här. Så jag kör hem. Sen jag kommer hem. Och vid det här laget då, som det har framgått, så har jag ju hemlighet hållit sak för min sambo. Jag har sagt att jag ska göra saker som jag inte har gjort. Och jag har sagt att jag har varit på ställen som jag inte har varit. Och detta var ju för att hon var omedveten om hotbilden. Hon var omedveten om vad jag skulle göra. Efter jag kommit hem så jag har ingen aning om hur jag ska hantera vad som har hänt. Men i detta skedet så är jag, det jag vet är att jag precis har varit med och rånat ett äldre par i Mantorp.
Dagen efter åker Edvin in och möter Mattias och Elias vid Mediamarkt i Jönköping. Där överlämnar han till Mattias den mobiltelefon han haft och använt sig av för att kunna kommunicera med dem. Och Edvin får även instruktioner om att behålla de pengar som han har tagit ut. Han får ett sista hot. Att om han går vidare och säger något om det han har varit med om, så vet de var hans familj bor.
Han hade en klump i magen över vad jag hade gjort. Samvetskval över vad jag hade gjort. Och detta var innan det faktum att jag visste vad som egentligen hade hänt. Senare på måndag så då tar jag mig ut till Tenhult med familjen. Jag reflekterar inte särskilt mycket över vad som har hänt och liknande. För jag har familj att sköta och ett jobb som jag skulle sköta. Så jag tryckte ner det. Tryckte bort och svalde klumpen. Försökte leva som vanligt. Sen då så läser jag på tisdagen på Aftonbladet vad som egentligen har hänt. Det kan inte beskriva den känslan riktigt när man får reda på vad ens val och handlingar har lett till. Det är då jag inser också situationens allvar, både i själva hotet och vad som skulle hända ifall jag faktiskt gick vidare med informationen. Så vid det här laget då så har jag blivit hotad. Jag har blivit först runt emot min vilja. Jag har gjort de här sakerna enbart på grund av att jag har varit tvungen. Så jag går vidare i mitt liv. Jag försöker förtränga det. Jag försöker förtrycka det. Och efter det så har jag ju följt då utvecklingen. Jag har följt vad som har hänt. Ja. Sen då när sen så kom ju ringde polisen mig på grund av mina inköp, och de träffade mig utanför mitt jobb. De förhörde mig och de tog DNA-tapsning på mig. Och jag hade ju läst då på Aftonbladet att de hade hittat DNA på platsen. Så jag reflekterade inte över egentligen att det kunde vara min DNA, som det sen då visade sig att det var. Men som alla andra människor så har man ju en impuls i sådana lägen att man försöker ta sig ur, man försöker komma undan. Så jag gör och lurades i ett försök att komma ur det hela. Sen på fredagen så kom de och grep mig. Och i den första förhören och även en bra bit in på resten av förhören med utredare och polis och liknande, så är det samma princip där. Jag försöker lura, så jag försöker ljuga. Jag kan först försöka ta mig ur situationen och säga att jag är oskyldig. Men allt mer och mer så börjar situationens allvar träffa mig. Och då det är, jag vet ju om hotbilden. Den är oförändrad. Därför väljer jag då att istället ingenting säga. För att skydda både mig själv och min familj. Men även idag så sitter jag här och säger det att jag dödar dem inte. Men sen så får jag lägga handen på hjärtat och säga det att mina val fick konsekvenser. Men det var konsekvenser som var utanför min kontroll, som jag inte kunde göra någonting åt. Så om man ser det så sätt, det enda jag försökte göra var att hantera situationen på det sätt jag kunde. Konsekvensen av det var att två människor blev mördade. Det har jag enorma samvetskval. Det kommer mest troligen alltid ha. För det är ett fasansfullt brott och ett hemskt brott. Men det var inte jag som dödade. Då var jag nöjd där.
Edvin är nöjd där. Men det är inte åklagaren och familjen Lekanders målsägande beträde. Det har framkommit flera uppgifter under polisens förundersökning som man vill höra Edvin om.
Att han ville göra det här var ju för att han hade så starka tankar på att döda andra människor. Genom att hugga dem var mycket blod och han skulle peta ut ögon. Väldigt mycket med knivar framförallt. Han pratade mycket om knivar. Stycka. Skära av fingrar, kall och beräknande. Det lät som att han hade räknat ut hur han skulle göra det. Liksom.
Det låter också som att du har varit en väldigt farlig person för din omgivning. Delar du den bilden?
Nej.
Tänker på den här dödslistan framför allt och de tankar du har haft.
Nej, det skulle jag inte. Det håller jag inte med dig om.
Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare Jonas Häger, och du har lyssnat på Rättegångspodden och del 1 om dubbelmordet i Mantorp. Stort tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.